Ja, mina vänner, vi hörde här att inledningsvis om det som vi anledningen till varför vi firar jul och att det har sin grund i Jesu födelse. Och det hade man också förstått när man läste profetians ord. Och jag tänkte jag skulle läsa den text som kanske vi läste igår eller lyssnade till igår. Från profeten Jesaja i det 9:e kapitlet då han skriver och profeterar. Framledes vad som komma skall. Det är ett folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor. Det gläds inför dig som man gläds i skörden, som man jublar när bytet fördelas. Oket som tyngde dem, stången på deras axlar, förtryckarens piska bryter du sönder, som den dag då Midjan besegrades. Stöven som bars i striden och manteln som fläckats av blod, allt detta skall brännas, förtäras av eld. Ty ett barn har fött, sin son är oss given, väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans namn, allvis härskare, gudomlig hjälte, evig fader, fredsförste. Välde ska bli stort, fredens välsignelser utan gräns, för Davids tron och hans rike. Det ska befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet, nu och för evigt. Herren Sebaos lidelse ska göra detta. Amen. Ja, det var alltså profeten Jesajas ord, detta som vi har tagit del av. Och vi vet ju att profeten levde 700 år före Kristi födelse. Och ser vi den här texten i dess sammanhang så syftar jag på den profetia på en konungafödelse inom Davids ätten. En lycklig tilldragelse ska äga rum i landet, och folket som längtar efter fred och frihet, precis som det är idag, från förtryck ska få en ny ledare och ska göra Davids rike stort och mäktigt igen. Och när man ser då det med som bakgrund så ställer man sig frågan, har den här profetian gått i uppfyllelse? Visserligen så vet vi att Israels folk är tillbaka till en del i sitt land, men freden väntar på sig. Längtan då och nu strömmar fram ur egentligen samma källa. Krig och förtryck är omänskliga tillstånd, och det är människor själv som är mänsklighetens största hot egentligen. Ska det bli fred, ja då måste människornas sinne och hjärta förändras. Men vi får se ändå denna mäktiga och ljuvliga profetia uppfylld på ett djupare plan i Herren Jesu liv och gärning. Det är i Sebulons och Naftalis landområde Jesus så småningom växer upp och börjar sin verksamhet. Du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk, skriver evangelisten. Ja, så var ängelns budskap till Josef i drömmen. Du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk. Och i barnets namn låg uppgiften, beskrivningen, han ska frälsa sitt folk. Och sådan var hans bestämmelse, och att uttala hans namn var att ange hans gärning egentligen. Du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa, rädda sitt folk. Och det barn som föds ska kallas Jesus. Hans namn innesluter i sig hela hans väsen och hans livsuppgift. Han är frälsaren som har kommit för att frälsa sitt folk från deras synder och deras missgärningar. För hade det inte funnits synd på jorden, så hade det heller inte blivit någon julnatt. Och hade det inte funnits syndare, så hade det inte behövts någon frälsare heller. Därför så är julens evangelium just ett budskap till oss människor, till oss syndare. Och bara de som vill erkänna att det är det kan förstå julens härlighet. Och utan det så blir egentligen julen bara stämning. Utan egentligen någon verklighet. Jesus namnet är världens hopp. Det är morgonrodnaden över ett släkte i syndens natt. Det är förlossningen för dem som är bunden. Det är hopp för oss. Det är framtid. Det är evighet. Utan Jesus Kristus så är världen hopplös. Den är i ett hopplöst mörker. Men Jesus kommer med något av himlen ner på jorden, och det blir annorlunda. Du som kanske deltog i gudstjänst igår på juldagen, kanske säkerligen du sjöng salmen eller sången 119, Var hälsad sköna morgonstund. Den kanske inte alltid är så skön, men ändå. Och i den fjärde versen så talas det om Kristus som kommer till vår frälsning sänd. Och jag tänkte att ha den förankringen som grund. Ni ser lite närmare på det här underbara profetordet ifrån Jesaja 9. Psalm 119, vers 4. Kristus kommer till vår frälsning sänd. Och jag gör några noteringar. För det första, han kom till vår frälsning sänd med ljus bland skuggorna, och nådens ord av honom tänd. Ljuset själv, mina vänner, har ingen skugga egentligen. Den är något skymmer ljuset som skuggan skapas. Nådens sol lyser med livets ljus som inte har några skuggor. Världens ljus är han, och livets ljus ger han. För Jesus sa sedan i sin verksamhet att jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret. Det är skrivet och klart och ger en klarhet om livet, om frälsningen, om Guds eget väsen. Livets ljus lyser i dödsskuggans land. Skuggornas barn som tror på honom blir ljusets barn och hör inte längre till mörkret. Och det skriver också aposteln om, att vi har gått från mörkret till ljuset. Vi har fått del av ljuset, Herren Jesus Kristus själv. Men också, han kommer till vår frälsning sänd med frihet från fruktan. Frihet från frukt. utan. I mörkret så vet vi att rädslan är som störst. Det finns en rätt mörkerrädsla som flyr mot ljuset. Och att fly till ljuset är att fly till tryggheten, precis som fåren söker trygghet hos sin fåraherde. Han själv, vår herde, vara vill att vi må honom höra till och honom efterfölja. Där finns frihet från fruktan. I honom finns livets egen trygghet. Vi har fått en konung att ära och en herde att följa. Och vi vet där människor plågas och förnedras. Det vet vi att så händer på många håll i vår värld idag. Där är Jesus Kristus särskilt nära. Och där skulden trycker och tynger, där vill han lyfta av den. Och där mörker råder, där vill Kristus lysa för oss. Och där döden hotar och nalkas, besegrar han den. Det Herren själv är frihet från fruktan. Och det är skönt att veta och tryggt att veta just detta medan man vandrar här. Men också, han kommer till vår frälsning sänd med glädje över segern. Nöjda, höjda över tiden. Himlens glädje följer sonen till jorden. Och den himmelska glädjen är den segerglädje som förankrar våra liv i himlen och höjer oss dit. Den glädje inför Kristus, över honom och i honom. Påskafröjden börjar med julglädjen. Det samma glädje, skördetidens segerglädje, över segerbytet som skiftas ut i påskens morgonljus. Och när du och jag öppnar våra händer och våra liv för nådens gåvor i nödens tid, skådar du och jag glädje över Kristi seger. Och det tycker jag är det sköna och fina. Och det sista, han kommer till vår frälsning sänd med frid utan ände, utan slut. Och det är evighetens perspektiv i julens evangelium. Och i friden av hans rike en gång ska vara honom lika. Det segerglädjens fullkomning. Freden är hans budskap och friden till oss människor, det är hans gåva. Och freden mellan oss människor har med friden i hjärtat att göra. Den som redan vunnit allt behöver inte erövra egentligen något mera. För det finns en frid utan ände som Kristus ger oss. Och den går över alla gränser. Den är lovad när han kommit. Och den finns för oss alla att få. Och den hör evigheten till. Men Kristus har den med sig när han kommer. Och när han kom hit första gången till jorden. Till ett barn är oss givet. En son är oss given. Och på hans skuldror skall herradömet vila. Allvis härskare, gudomlig hjälte, evig fader, fredsförste. Och då får vi tro på julens evangelium och vi får liksom anamma dess budskap egentligen. Det fanns på slutet av 300-talet, vi kanske har citerat honom någon gång i något sammanhang här. En kyrkofader är inte så ofta man liksom pratar om kyrkofäderna så direkt i förkunnelse och predikan. Men det fanns en kyrkofader som hette Hieronymus. Och han satt en dag och samtalade liksom med Jesusbarnet i krubban. Vi kan tänka oss, nu har vi ingen julkrubba här, men kanske du har hemma en julkrubba. Och så var det också för Hieronymus. Han pratade med Jesusbarnet. Och då säger en berättelse oss följande, och den kan vi ta till oss för vår egen del. Varje gång jag riktar blicken mot Betlehem så börjar jag samtala med barnet Jesus. Och jag säger, ack herre Jesus, vad du fryser och darrar. Hur hårt du ligger där för min salighets skull. Hur ska jag kunna gottgöra allt detta? Och då syns det mig som om barnet svarade, jag önskar ingenting, Hieronymus. Ge dig till freds. Jag kommer att ha det ännu torftigare i örtagården och på det heliga korset. Men jag fortsätter ändå att tala. Kära Kristus, jag måste nödvändigtvis få ge dig något. Jag vill ge dig alla mina pengar. Då svarar barnet, himmel och jord tillhör mig. Jag behöver inte dina pengar. Ge dem åt de fattiga, så ska jag betrakta det som det vore givet åt mig. Och jag fortsätter, kära Jesus barn, det vill jag gärna göra, men jag måste ändå få ge dig något själv, annars skulle jag dö av smärta. Då säger barnet, kära Hieronymus, eftersom du är så frikostig, så ska jag säga dig vad du ska ge mig. Ge mig dina synder, ditt onda samvete och din förtappelse. Och jag svarar, vad ska du göra med dem då? Kristus svarar mig, jag vill ta den på mina skuldror. Det ska vara min härlighet och mitt herradöme. Jesaja förutsagt att jag ska bära och ta bort dina synder. Då började jag gråta och sade, barn, kära Jesus barn, hur rör du inte vid mitt hjärta? Jag trodde vi hade något gott om mig, så ville bara ha mitt onda hos mig. Ta bort vad som är mitt. Ge mig det som är ditt, då blir jag fri från synden och viss om det eviga livet. Så utspann sig samtalet mellan Hieronymus och Jesusbarnet. Ja, du kanske också får samtala med Jesus. Kanske inte just vid julkrubban så här, men just nu i din eget samtal, ditt hjärtas samtal med Jesus Kristus. För det är alltid en möjlighet när vi firar gudstjänst att man får tala om hur jag har det i mitt hjärta. Och så får jag överlämna mitt liv till honom. Och det får också du göra. Amen, vi ber. Herre, vi tackar dig för ditt ord, Herre. Tack för att du har kommit hit en gång till världen för att rädda oss. Och att ge oss det eviga livet. Tack för att du vill äga oss och du vill ha det onda. Våra synder, våra felsteg, våra missgärningar vill du ha från oss. För att du är så kärleksfull och förlåtande och barmhärtig. Tack för att vi får lämna oss nu till dig. Överlämna oss med det vi är och vad vi har. I Jesu namn. Amen.